Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta barn. Snön ligger vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.
Står där så grå vid lagårdsdörr, grå mot den vita driva. Tittar, så många vintrar förr, uppe mot månens skiva. Tittar mot skogen, där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur. Grubblar, fast ej, det lär båta över en underlig gåta.
För sin hand genom skägg och hår, skaka huvud och hetta. Nej, den gåtan är allt för svår. Nej, jag gissar ej detta. Slår som han plegar inom kort, slika spörjande tankar bort. Går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla.
Gå till visthus och redskapshus, känner på alla låsen. Korna drömma vid månens ljus, sommardrömmar i båsen. Glömsk av sele och pisk och töm, Polle i stallet har och en dröm. Krubban han lutar över, fylls av doftande klöver. Gå till stängslet för lamm och får, se hur de sova där inne. Gå till hönsen där tuppen står, stolt på sin högsta pinne. Karo i hundbots halmor gott, vaknar och viftar svansen smått. Karo sin tomte känner, de är goda vänner.
Tomten smyger sig sist att se husbonds folket det kära. Länge väl han märkt att de håller hans flit i ära. Barnens kammar han sen på tå nalkas att se de söta små. Ingen må det förtycka, det är hans största lycka.
Så har han sett dem. Far och son, ren genom många leder, slumra som barn. Men varifrån kommo det väl hit neder? Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick. Men vart? Gåtan som icke låter gissa sig kom så åt.
Tomten vandrar till ladans loft, där han har bo och fäste, högt upp på skullen i höets doft, nära vid svalans näste. Nu är väl svalans boning tom, men till våren med blad och blom kommer hon nog tillbaka, följd av sin näpna maka. Då har hon alltid att kvittra om, månget ett färdeminne, inget likväl om gåtan, som rör sig i tomtens sinne. Genom en springa i ladans vägg lyser månen på gubbens skägg. Strimman på skägget blänker. Tomten grubblar och tänker.
Dyster skogen och nejden all. Livet där ute fruset. Blott för järran av forsens fall höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar och halvt i dröm tycker sig höra tidens ström. Undrar vart hen den ska fara. Undrar var källan må vara.
Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård. Gott in till morgontimma. Månen sänker sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.
Du lyssnar på Folkteaterns julpodd. Varje dag fram till julafton kommer en ny lucka att öppnas. Och bakom den väntar en eller flera av oss på Folkteatern. Möt oss varje dag i vår julkalender. Välkommen denna 24 december 2013 till den sista luckan i Folkteaterns julpodd. Jag är Kurt Nylander och jag har jobbat på teatern i ganska många år nu. Jag tänkte låta er få lite mer lära känna några av de personligheter inom kulturområdet som jag träffat på under dessa år. Och bara för att anlägga den rätta julaftonstämningen så börjar vi så här. So välkommen Rolf Lassgård till Folkteaterns julstudio.
Men härligt, tack ska du ha.
Visst har vi det fint här.
Ja, det är rött och fint på väggarna.
Ja, det är precis som det ska vara i juletider. Det här var alltså Tom Waits med Silent Night, en annan, om jag kallar det, skrovlig herre. Vad tyckte du om det här?
Det är otroligt vackert. Det finns vissa artister som kan sjunga sådana här sånger och liksom ge en extra dimension till dem utan att det blir släkigt.
Vad har du för något förhållande till Tom Waits annars?
Jag träffade nog på honom genom en god vän på 80-talet någon gång. Och jag tror det första jag tänkte när jag hörde honom var det här är ett skämt. Men efter flera lyssningar så insåg jag hur genialiskt och fantastiskt vackert det var. Sen var vi i Kina en gång i tiden på Folkteatern och inför den stora vreden. Jag var borta från Sverige i över 6 veckor och jag fick en fantastisk överraskning när jag kom hem på lördag morgonen. Så ringde någon och sa en god vän, samma goda vän som presenterade honom för mig och frågade vad jag gjorde på tisdagen. Och jag hade varit borta 6 veckor så jag sa ja, jag vill nog vara ledig. Jag har 2 biljetter till Tom Waits på Draken och där hängde jag på och det är ett minne för livet.
Fantastiskt. Det är ju en otrolig utveckling den mannen har haft från 70-talets början egentligen, när han till och med skrev någon sång som blev en hit för The Eagles.
Ja.
Och till dagens kanske lite märkliga och stökiga musik.
Jo, men det är som om man har liksom de första skivorna liksom där det spretar åt alla håll innan han har format vad han vill göra. Och så sen gick han ner i en slags beatnik period där med jazzen och jazzballader som var helt fantastiska till det här experimentella liksom kompakt rock på något sätt.
Men han blev nästan lite brechtsk ett tag.
Ja, jag tror att det är det här minimalistiska som gör att liksom det skapade liksom en längtan till det. Det är som, spelar han rock så är det liksom en essens av rock och det finns influenser väldigt mycket av Kurt Weill och så.
Fantastisk gitarrist har han ju dessutom.
Mark Ribot.
Ja, otroligt. Men vi kanske inte ska förlora oss i musik.
Jag och min vän skrev ju en recension på den där Tom Waits-konserten. Den enda recensionen jag har skrivit i hela mitt liv.
Jaha.
Som jag minns hur vi avslutade.
Låt höra.
Vi avslutade med att skriva att Bruce Springsteen vandrar på den asfalt som Tom Waits äter.
Fantastiskt. Vi återkommer säkert till Springsteen så får vi se om du har anledning att äta upp det där. Men eftersom det är jul så vill jag ju ändå fråga om ditt förhållande till julen. Vad betyder jul för dig, Rolf?
Jag har ett väldigt gott förhållande till jul. Jag tycker om jul. Alltså inte shoppinghysterin. Men jag tycker om det där att stänga dörren, maten, klappar ska det finnas och sådär. Och det är nog ända sedan min barndom där jag liksom ifrån Jämtland då när... Ja, jullovet kom så satte man sig på postbussen i Östersund och så åkte man ut till morfar och mormor och ut till liksom friheten, den riktiga julstämningen, en liten gård, en liten by med 7 gårdar sådär. Och det där har funnits kvar och jag har varit ganska hård mot mina barn sådär liksom att dagen innan julafton då låser jag dörren och så går man helst inte ut förrän annan dagen. Men nu har de liksom gjort revolution med det där. Så nu, juldagen är ju någon jävla hemvända dagar liksom där man ska ut. Men vid närmare eftertanke så kommer jag ihåg att även jag gick ut på juldagen. Så jag har fått ge mig då.
Var det inte så att på din tid var det annan dagen? Det hände väl aldrig någonting på vare sig juldagen eller på långfredagen när du var ung på 60-talet?
Nej, det kan ha varit så. Det kan ha varit så att det var annan dag som var hemvändardag. Mycket bättre dag. Helst skulle det vara tredje dagen, tycker jag.
Ja, men för all del, du får väl släppa ut dem. För jag antar att det blir motsvarande firande i år också för dig.
Absolut, det blir här hemma i Gävle.
Trevligt. Vad har du för några förhoppningar eller önskningar vad gäller det nya året som står inför dem?
Så långt har jag inte tänkt så mycket, men jag ska ju igång med ett teaterprojekt, så det är liksom, det är väl mycket det handlar om, att jag hoppas att det ska bli ett intressant jobb då med Utvandrarna och Mats Ek. Mats Ek är en person jag har velat jobba med väldigt länge och har också fått förfrågning om det. Men det har aldrig fallit på plats och nu gjorde det. Så jag kunde inte låta bli. Jag ser mycket fram emot det.
Så du kommer att plugga manus? Eller är det danssteg du kommer att plugga?
Nej, jag kommer att plugga. Jag tänker ge mig på romanen, för den har jag inte läst sedan jag var ung. Jag tror liksom, jag tror alla har väl det förhållandet. Liksom, filmen tog över där lite grann ett tag. Och, så det ska bli väldigt kul att läsa romanen. Det blir min jullektyr.
Och en sista julfråga då. Jultomten. Vem är det, Rolf? Är det en liten grå skogsgnom eller är det en jovialisk glittergubbe?
Det är ett litet skogsråmen som vi har gjort om till en liten snäll glittergubbe för att fira honom. Jag tror att det är så.
Och med det ska vi lyssna på en annan gubbe.
Christmas, happy new year.
Det var alltså Bruce Springsteen och E Street Band med Merry Christmas Baby. Vad tycker du om Springsteen nu efter den nedgörande recensionen som du berättade om?
Ja, men det var ju inte en nedgörande recension. Inte liksom, jag tycker inte om egentligen man använder alla andra liksom för att beskriva andra. Va? Men det finns ju ändå ett släktskap om dem att skriva utifrån de gator man vandrar på och sådana där saker. Det var väl mer en beskrivning av Tom Waits än Springsteen, som också är en liten husgud för mig då. Mm. Och har varit sen, ja, kanske missar de två första plattorna. Jag kom väl på tåget vid Born to Run där en gång.
Mm, jag tror många av oss gjorde det.
Ja.
Och det här var ju dessutom lite extra roligt eftersom vi fick lyssna på Clarence Clemons.
Mm.
Och bandet har ju förlorat andra medlemmar också, men man håller på.
Ja.
Och en del av er kanske vet, andra vet inte att Rolf har faktiskt träffat Bruce Springsteen.
Stämmer.
Kan du berätta?
Ja, det är ju liksom både dubbelt det här, därför att historien var så, det här var 98. Vi hade haft Göteborgspremiären här på Folkteatern av Tre systrar. Vi samarbetade med Göteborgs stadsteater, så jag var där nere och skulle åka hem efter den spelsession. Och det var 98, snöstormen här i Gävle. Och jag kom in med det sista tåget som kom in. Sen hade Christian Lok frågat mig många gånger sen kväll med Lok om jag kunde komma, och jag hade inte fått till det, och det hade varit, bland annat hade Madonna varit där. Och jag kunde inte, jag tackade nej, och mina döttrar var fullständigt rasande. Jag liksom kunde säga nej. Så ringde han igen på sommaren innan den här snöstormen och frågade om jag kunde komma. Och jag frågade vem var där, och så sa, det är Bruce Springsteen, jag kommer. Och naturligtvis ställde den här snöstormen till det. Det var en lång historia, men vi var ju helt belägrade här, och jag visste på måndag, detta var på tisdagen det skulle göras, på måndag visste jag ännu inte om jag skulle ta mig ut ur stan, för att det gick inte. Men jag lyckades få tag på en taxi som tog mig ner till via småvägar, E4 var omöjlig. Men en väldigt duktig taxichaufför här i Gävle som tog mig via Tierp. Vi kom ut där på E4 och så sen ner till Stockholm. Och där fick jag träffa Bruce Springsteen.
Vad var det du gjorde i själva programmet då?
Jag var där då i samband med mig och att prata om vad jag gjorde, och så var det väl så att det här var väl i, ja, många i Stockholm tror jag liksom hade inte sett, de visste att jag dansade folkdans, och liksom förståeligt nog som även jag hade ju den fördomen att det här skulle vara någonting töntigt, så de trodde det skulle liksom bli lite om jag kunde dansa i studion, men det var ju bara det att vi hade ju utvecklat en dans som var ganska tung och ganska häftig. Så jag vet att jag intervjuades först, och det slutade med att jag dansade till musik av hedningarna, och det blev ju ganska tungt, så det blev liksom en succé där, och även Springsteen såg ju det här och tyckte det var liksom jävla cool musik. Hans producent hade rusat, kom och se Bruce, kom och se. Och tyckte det var skithäftig musik där, så att det blev väl vår, ja, första kontakt.
Vår första kontakt, säger du?
Ja, vi träffades ju snabbt där tillsammans med Luke när man fotograferade, ja. Så tog jag hand och så frågade jag, för jag fick se hans repetition. Han gjorde ju Born in the USA akustiskt med egen slidegitarr, och så jag frågade om jag kunde få en autografer, och då sa han visst, du är ju först, sa han, och sen är det jag, kom in i min loge efteråt så ska du få en autograf.
Fantastiskt.
Mm.
Har du sett honom live?
Ja, hela det här mötet slutar ju med att jag kom in i hans loge, han sa kom in, stäng dörren, och så stod vi där inne och snackade ett bra tag, och så vad gör du i juni? Det här var ju det året han återbildade i Street Band. Och gav sig ut på första turnén. Och jag sa, juni, skulle du inte, jag skulle vilja att du kom på konserten. Så. Ja, gärna, sa jag. Men får de tag i det? Ja, det får de nog, sa jag, via TV4. Nej, sa han, öppna dörren och så, take this guy's number. I want him as a guest. Och det där var ju ett halvår innan. Men jag kommer aldrig glömma. Telefonen ringde och jag hade ett meddelande på telefonsvaren. Det var någon flicka från Sony som sa det. Ja, hej, nu kommer ju snabbt Bruce och han ville du ha. Och du kan ju få ta med dig någon också. Så det blev det. Jag bjöd tillbaka till min vän som tog med mig på draken och såg Tom Waits. Så där slöt cirkeln kan man säga.
Otroligt. Och det var en bra konsert.
Den var helt fantastisk. Lite regnig men den var helt fantastisk.
Men ingen efterfest med Bruce?
Ingen efterfest med Bruce. Jag sökte inte upp det heller.
Ja. Han brukade ju träffa prinsessan Lillian om jag minns rätt.
Ja, ja, ja. Han var nog upptagen då.
Ja. Och eftersom du ändå sitter här varande skådespelare så måste jag ändå få ställa några frågor som handlar om skådespeleri, teater och film. Och det första jag undrar är om du... Är du lite som Brando Odin, en metodskådespelare?
Vad hette han?
Brando.
Jaha, och Marlon Dean. Brando och James Dean.
Ja, okay. Alltså det är hushållsnamn.
Brando Dean, jag tänkte liksom... Det
var Brandon
någon,
Dean.
Någon ny stjärna som det kommer upp. En metodskådespelare. Ja, jag vet ju inte vad liksom det där metodskådespelare det ser ut på så många olika sätt va. Men om det innebär att man försöker leva exakt livet som rollfiguren, det tror jag liksom att alla gör fast i olika grad. Jag menar det är ju helt klart att att man förbereder en rollfigur. På teatern ingår ju det ofta i repetitionsprocessen automatiskt. Medan filmen så är det mycket mer snabbare till skott tills man ska prestera. Och då liksom har man ju en egen förberedelseperiod. Va? Mm. Så jag menar, ta till exempel poliserna som jag... Så har jag ju varit hos polisen och arbetat, liksom följt deras arbete och lärt mig skjuta och allting sånt där va, och lärt mig skjuta dåligt och sådana där saker va.
Jag har hört ryktas om att när du träffar poliser ute på stan i Gävle eller vart annanstans så nickar ni kollegialt åt varandra, stämmer det?
Ja, kollegialt, men en del hejar ju på och sen har jag en kvinnlig polis som jag liksom lärt känna lite grann här i Gävle som är otroligt roligt därför att vi har lärt känna oss med att varenda gång hon har haft liksom, eller varenda gång jag har åkt i sån här blåskontroll med bilen då har det varit hon som har stått där så liksom, det har börjat som en slags skämt där och så sen har vi börjat heja på varandra.
Vi vet ju alla hur det gick för kommissarie Wallander i en blåskontroll i en av romanerna. Det finns ingen vänskapskorruption här då, hoppas
nej, jag. Nej, det gör det verkligen inte. Det var verkligen grönt.
Om jag då frågar dig vilken rollkaraktär som du har gjort på scen eller film tycker du allra sämst om?
Ja, bra fråga. Fan, den frågan har jag aldrig fått. Det brukar vara bäst. Men... som jag tyckt sämst om att göra. Det kan ju vara på... Åh, herregud. Det värsta är att man liksom... De som man tyckte riktigt illa om har man ju försökt förträngt och glömt liksom.
Och samtidigt måste du ju försvara dessa figurer.
Ja... Ja, men alltså på film som jag kan tycka liksom, det liksom att det rör sig igen lite grann, det är väl de här svaga personerna som man eller personer som hamnar i där de inte kan agera. Det kan göra mig liksom att jag tycker liksom illa, men inte det att jag tycker illa om att spela, men att jag tycker illa om situationen så att jag mår dåligt kan man väl säga.
Mm. Ja, men det var också min fråga lite grann.
Ja.
Ska vi vända på det hela då? Mm. Vad är roligast, har varit roligast att spela?
Ja, det finns ju. Det där är som att fråga, vilken av dina kompisar, nu har jag ett standardsvar för eftersom jag har fått den här frågan. Vilken av dina vänner tycker du bäst om? Det är lite så.
Mm.
Det är faktiskt lite så. Sen finns det vissa karaktärer då som man inte har fått nosa på. Efter bröllopet, Susanne Bi, det var en karaktär som, ja, jag brukar säga, den hade inte jag fått den rollen i Sverige. Och det var någonting verkligen nytt och otroligt utmanande att göra. Men sen finns det ju även på teaterns sida så går det ju inte att kringgå stora vreden att den var liksom både personligt och yrkesmässigt liksom en slags knutpunkt. Det var fantastiskt att man hade hållit på med teater kanske i professionellt och i en 7-8 år och så var det lite grann att börja om och samtidigt som norrlänning få hela sin historia, hela sitt rotnät. Det var otroligt häftigt.
Det var väldigt spännande att höra dig tala om detta. Nu tänker jag överraskande nog gå över till musik. Du har ju ett långt och väldigt intensivt förhållande till musik. Får jag fråga, vad lyssnar du mest på just nu?
Just nu så är jag... Jag har missat vissa saker. Liksom, när jag var ung så var det väldigt mycket... så här boogie blues och Rory Gallagher, Johnny Winter och såna saker. Så jag missade tåget lite grann och jag tyckte nog att de var lite töntiga då, de här folksångarna. Men de har kommit mer nu för tiden, va? Så att tidig Van Morrison och även tidig Dylan. Dylan kom för mig på liksom 80-talet, började upptäcka.
Oj, så det är hans egentligen sämsta period.
Ja, men det är jättekul. Du ser avundsjuk bara för att jag har liksom en massa nya, gamla saker att köpa som du redan har förbrukat. Ja, men så det lyssnar jag på. Och sen har det att göra med tiden väldigt mycket. Just nu snurrar faktiskt ganska mycket Kate Bush 50 Words of Snow där hemma. Den tycker jag är väldigt fin. Och jag som kanske är förvånad, men alltså, jag tycker också juletid så har jag en favoritplatta faktiskt med Sarah Dawn Finer, som jag tycker är en fantastiskt fin julplatta. Hon gör en otrolig version av Joni Mitchells The River där, som är
otroligt.
Mm.
Och när du var inne på Kate Bush, den här som du nämnde, den är väl relativt ny?
Ja, den är något år bara.
Ja, har du gått tillbaka till tidigare Kate Bush också?
Nej, men jag minns lite grann. Jag har minnen och jag köpte aldrig någonting på den. Hon kom ju under hela den här, när MTV var som starkast och gjorde otroligt häftiga videos. Hon hade någon video där med Donald Sutherland, minns jag, som gjorde någon huvudroll tillsammans med henne. Det var otroligt häftigt alltså.
Det kommer inte jag ihåg. Men kanske någon minnesgod lyssnare gör det.
Annars, men sen ny musik så är det väl det är egentligen inte nytt, men The Bands, om man, bra julklappstips, The Bands box från Rock of Ages, den här boxen på 4 skivor tycker jag är fantastisk. Waterboys Complete Fisherman's
box tror jag den heter.
Precis, fantastisk. Men nytt så är det väl, kan det vara där som liksom rullar på en hel del. Ja, det är massa grejer som rullar hemma just nu. Ja, jag har ingenting direkt sådär på.
Du kan ju återkomma till det.
Mm.
Låt mig då ställa en väldigt lömsk fråga. Vilken är den bästa skivan som någonsin gjorts?
Oj.
Eller ska vi göra det lättare för dig? 5 skivor att ta med sig till en öde ö. Och du måste välja 5. Mm. Annars så får du inte någon.
Mm. Får jag berätta en sak? Jag hamnade på en jätterolig borde du och jag ta över någon gång. Jag hamnade på en de hade en fest, grannarna. De sa, ni kan väl titta över, för de visste inte att vi var hemma. Och vi tittade över liksom till desserten, kan man säga, va? Och då hade de samlats liksom 6 personer och så hade de tagit med sig 2 LP-skivor var. En som man skämdes över och en som man tyckte var det bästa, va? Och det var faktiskt väldigt häftigt. När vi kom in där så dundrade Viva El Spania i originaltappning. Inte den med Sylvia Vrethammar, utan originalet. Och det dök upp Herb Alpert och sådana där. Det var otroligt roligt. Men ganska snart när de hade spelat den första som var bra, så sa jag, jag kommer ha en teori här ikväll, sa jag. Och jag säger den efteråt, och det visar sig stämma. Och jag limiterade ju var att i stort sett det de tyckte liksom var det bästa, allting hade en anknytning till 70-talet. Och för att återkomma till din fråga, så är det där man kommer att röra sig då.
Och då kanske,
men får man fem så är
då
det...
Då kanske du är mogen att svara på frågan.
Ja, men absolut. Jag tar med mig ett... När jag har fått frågan och får bara ta med mig ett, så har jag tagit med det albumet, kanske inte för det är det absolut bästa, men därför att det sammanfattar egentligen all musik som jag tycker om. Och det är Eric Feats live-album från 78, som heter Waiting for Columbus, som innehåller liksom country, rock, funk, allt liksom. Men nästa blir direkt The Band, och där tar jag nog ändå till syvende och sist The Last Waltz, för att ja, jag tycker det är ju deras avslutningskonsert, och jag tycker det hörs i vartenda nummer liksom, att här är några som älskar det de har gjort och de spelar det för sista gången. Det är liksom det är väldigt speciellt. Även fast Rock of Ages, den nya boxen, också är helt fantastisk, så är det. Plus att man med det albumet får en massa andra artister då som de kompar.
Ja, det gjordes ju dessutom film på The Last Waltz. Ja,
exakt, exakt. Sen blir det nog svårare liksom, för sen spretar jag otroligt mycket, för då skulle jag liksom nog packa trunken för olika sinnesstämningar. Jag skulle kanske ta någonting nytt med mig då, och då skulle jag ta med mig någonting av Sigur Rós faktiskt, bara för att ha till en sån stämning.
Är detta islänningar?
Det är islänningar, ja. Och mycket stämningsfull och fantasieggande musik tycker jag. Jag skulle nog också försöka hitta någon kvinnlig vokalist. Jag tror det skulle bli något av Joni Mitchells album som jag skulle vilja ha med mig faktiskt.
Vilket? Kanske live och Shadows and
Ja, varför live? Inte? Varför inte? För där får du liksom väldigt mycket. Ja, både Jaco Pastorius och Pat Metheny är liksom... Mm. Det var fyra, va?
Ja, det var fyra. En kvar, annars förlorar du alla.
Ja, jag skulle ändå ta med mig mitt första liksom gäng som jag... Bara för att rensa ur hela blodomloppet då, så tar vi väl The Who. Och då får du säga vad du vill, men jag tar med mig deras box.
30 Years of Maximum Rhythm and Blues?
Ja.
Okej. Okay. Då tackar vi dig för julklappstipsen. Vi tackar dig för ödetipsen. Och det finns ju många, många artister som är oerhört bra och oerhört hörvärda. Vad jag har förstått tycker du mycket om Neville Brothers också.
Mm.
Du har sett dem live kanske till och med.
Jag har sett dem live, ja.
Var det länge sedan?
Ja, det är nog 1991 skulle jag tro att jag såg dem. Faktiskt när de var som bäst skulle jag verkligen vilja säga. De har ju alltid funnits där nere i Louisiana och kommer från The Meters, som också är liksom ett banbrytande band liksom, va. Men när de träffade på Daniel Lanois, han som var här i fjol och gjorde en helt fantastisk konsert på, han skulle jag också vilja haft med mig på den där öde ön.
Han var på konserthuset.
Ja, gjorde en fantastisk konsert. Och han producerade deras platta Yellow Moon, tror jag den heter. Och där liksom, han har ju liksom en förmåga att liksom lyfta artister, liksom, eftersom han är musiker själv. Jag köper ofta skivor faktiskt utifrån producenter. Det finns tre hörnstenar.
Där har du ju Dylan, du har Neil Young, ja, apropå Lanois.
Ja, Peter tänkte... Gabriel, ja. U2. Mm. Alltså han har ju varit otroligt. Men jag menar, står en producents namn Lanois på en skiva så är den intressant för mig. Står det Joe Henry på en skiva så är den otroligt intressant för mig. Och står det T-Bone Burnett på en skiva, som till exempel gjorde den här med Robert Plant och Alison Krauss här om året.
Ja, ja, ja.
Och jag menar, det är dunder. Men jag såg då efter ytterligare en skiva de som de gjorde i Samanda, men inte med Lanois, de live på Cirkus. Och eftersom jag är väldigt liksom, jag var lite nervös när jag gick där, för jag visste att jag hade en jättesvår, det här var ju början av min filmkarriär, och jag hade en jättesvår scen dagen därefter, så jag var lite nervös. Men det roliga var att mitt välmående efter att ha sett den här konserten tog jag med in i den här filminspelningen. Och det blev en ganska klassisk scen i Sjöwall Wahlöös, när Gunnar Larsson skäller ut Kristiansson och Kvant i polis potatismos. Tack, Neville Brothers.
Och eftersom jag råkar veta att du blev så berörd av Aaron Nevilles tolkning av Summertime, så skulle man kunna tänka sig att speciellt för dig på tallriken ligger just nu Ave Maria. Men det gör det inte. Utan, vad säger du om vi spelar Bonnie Prince Billy och Love Comes to Me?
Åh, tack.
Det är du, Rolf, som ska ha tack för att du tog dig tid att komma hit till oss. Och en riktigt god jul och gott nytt år på dig.
Tack detsamma säger jag till dig, Kurt. When the numbers get so high, of the dead flying through the sky, oh, I don't know why love comes to me. Love comes to me. When your mouth is laying, your head knocked back, and you don't cope. You're out of rings and flowers and soap. Love comes to me. Love comes to me. Love comes to me. Love comes and all. It's my hands, my heart, my lips. And that is all. It's your forehead and intrusive mice chew up your bed, and you call on God, and God is dead. Love comes to you. Love comes to you. A sugar won't you be my only. I'm a hard-hearted honeypot, hungry shepherd, and I'm longing to be born for you. That's her. Love comes to you.
love comes and all. It's your hand, your heart, your love, and that is all. In the nighttime when you feel me and the backs of your knees can see me, and your eyeball the unreal me, love comes to me. Love comes to me.
Välkommen till vår julstudio, Micke Kock.
Tack så mycket.
Hur känns det så här strax innan jul? Har du börjat med några förberedelser?
Jag har det så lyxigt i mina ögon att jag ska resa bort över jul och nyår, så då slipper jag allt julstöket. Jag har barn som undrar när ska vi fira innan du åker, och då, just det, måste vi göra på något sätt, men jag har aldrig tyckt att julen är någon stor grej för mig. Det har varit fint när man träffas, men jag har inte andra. Det tycker jag har varit skönt då, när jag inte har behövt göra det.
Mm. Har du rest bort förr om jularna?
Det var någon gång så här när jag var så här 18, 19, 20. Då var det flera jular i rad som jag åkte till Åre med kompisar. Och så åkte vi upp första liften klockan 9 när solen precis gick upp. Och så åkte vi skidor och så umgicks vi. Så det var, att man är ledig är ju en poäng att umgås med dem man tycker om. Men det fanns ingenting som var liksom julerier, utan det var naturen och åka skidor och tomtebackarna och inga köer.
Tomtebackarna?
Tomtebackarna.
Kan man sammanfatta det som att julen för dig betyder samvaro med människor som man vill ha samvaro med?
Ja, utan några tvingande förtecken.
Mm. Och har det varit likadant? Jag tänker, hur var din barndomsjular till exempel?
Det fanns traditioner till att vi alltid gick till morfar på julafton på eftermiddagen. Det var ganska kort och så var det lite glögg och lite mat, men ingen stor grej. Så. Sen var mina föräldrar var ju vänsterrörelsen, så att det var vi inte så varje år. Men det var lite alternativ jul. Någon gång var vi på Konstfack och jag kommer ihåg att det var... Någon gång var vi typ Fruängen på någon ungdomsgård och Hansson och Karlsson spelade. Janne Lodoffe Karlsson. Han var ju skitbra trummis. Så var det så här ur Trollkarlens hatt och Sagan om ringen.
Mm. Ja, det var så Hanssons
Jag fattar inte då, men sen efteråt förstod jag att det var det jag hörde när jag hörde musiken. Så.
Oj, då kan du ju till och med ha hört någonting som Jimi Hendrix sen spelade in. Tax Free.
Mm. Ja, vem vet. Det här kan ha varit 68, 69 kanske.
Mm. Fantastiskt. Och jag tror ju inte att du särskilt de åren och en bit in på 70-talet var särskilt ensam om att fira på det viset.
Nej, jag är glad för det. För det öppnade perspektivet. Det var inte bara kärnfamiljen och vad får man i present. Även om vi barn, jag och min bror, tyckte det kanske inte var jättekul varje gång. Och på Konstfack var det ju liksom människor som hade det tufft. Och det var... Det kunde vara lite obehagligt om någon var lite full och sådär, men i efterskott så ser jag det som en ganska stor erfarenhet att få med sig som barn att kliva utanför sin egen sfär. Och ja, det var mycket folk och det fanns en omsorg om andra.
Du skulle åka utomlands, vart ska du?
Jag ska till Kerala i södra Indien.
Något speciellt skäl till att du vill åka dit just?
Ja, det är Folkteaterns förtjänst. Jag jobbade ju här för runt 2000 några år som regissör. Då var ju Världsteaterprojektet var igång, eller skulle börja, komma inte ihåg exakt. Men, så det var ju många från teatern som åkte till Kerala över en nyår. Det var väl mellan 2000-2001. Och det var en erfarenhet som har ändrat saker för mig. Som person, jag tappade helt lusten att äta kött. Jag fick en helt annan bild av vad teater kan vara i sitt sammanhang. Som en religiös i den bemärkelsen att man fram till 70-talet bara spelade i tempel, och då fick vi vara med om det när den här gruppen har flyttat ut från templen, men bevarar själva teaterformen och att varför man gör, och den här gurun, 80-åriga mannen som spelade det, tog typ en timme att berätta om ett ögonblick hur en vacker kvinna smyckar sig. Det var fantastiskt.
Har du varit där sedan dess?
Nej, jag har längtat sedan dess.
Då hoppas jag att du verkligen får en bra resa och en fin tillvaro där nere.
Mm.
Jag måste ändå fråga, jultomten, vem är det för dig? Är det en liten grå skogsgnom eller är det en jovialisk glittergubbe?
Oj. När du frågade först innan du gjorde följdfrågorna, då såg jag min yngsta son första gången han var jultomte hos sin mormor. Och vi låtsades gå ut för ett ärende och han bytte om och jag gick in. Och sen kom han och han genomförde det här fullt och fast. Och efteråt så, ja, tomten hade varit där och han höll masken. Det är först långt senare som vi skrattar åt att han gjorde det så genomfört, och det var ju otur att han var borta precis när tomten kom och sådär. Så det är det jag ser framför mig. Sen i med olika projekt och jobb med folk som kommer från olika länder, då kommer ju tomten från Turkiet och han kommer där, så jag har fått så många olika bilder från olika kulturer så, av tomten, så jag har inte en sån bild.
Nej, och en människa kan ha många bilder och många människor har ännu fler bilder, antar jag.
Mm.
Men det är alltid intressant att ställa den frågan.
Mm.
Och eftersom vi ändå sitter och håller på med Folkteaterns julpodd, så ska jag vilja ställa några frågor speciellt om teater till dig.
Mm.
Du är ju konstnärlig ledare och regissör på Folkteatern. Vad innebär det? Vad gör de dagarna egentligen?
När jag är regissör, då är det lätt att beskriva, för då repeterar jag precis som jag gjort idag. Vi håller på med en pjäs. Jag kommer härifrån och den repeterar vi. Så. Konstnärlig ledare tycker jag är lite svårare att beskriva vad jag ska uppnå. Att vi ska skapa en repertoar för teatern, ha en konstnärlig inriktning, skapa konstnärliga sammanhang för våra pjäser. En levande dialog med samhället, gärna. Politiska låter ju så fyrkantigt, men allting vi gör skapar ju förutsättningar för framtiden och hur vi lever. Så försöker aktivera de frågorna så mycket det går i våra val av pjäser och hitta ett sätt att göra så att det kommunicerar så starkt som möjligt. Det handlar också om att driva fram vilka andra regissörer ska komma till teatern och så vidare. Det är en komplicerad process, för det är ju ingenting jag sitter ensam med, utan det är ju i dialog med folk på teatern, möten, vi reflekterar, vi för diskussioner. Ibland har vi kommit nästan ända fram och så är det någon som säger någon väldigt klok synpunkt på ett pjäsval. Och så känner vi, nej, det håller inte. Och så får vi börja om. Det är roligt, men mödosamt.
Det låter väldigt omfattande.
Mm.
Och det tycker du är kul?
Jag tycker det är jätteroligt. Jag är förut, innan jag började, enbart varit regissör, och det är alltid saknat det här större perspektivet. Men den här pjäsen jag regisserar, vad betyder den på teatern för de som kommer och tittar, för samhället runt omkring? Jag drivs av en känsla av att teatern har en plats i samhället som betyder något, som inte bara är underhållning. Det ska vara engagerad, man ska tycka det är roligt att gå på teater, man ska gå därifrån och upplyft och ha fått något. Men det ska ändå betyda något som känns fyllt med mening.
Och om man tar steget från det, så undrar jag, vilken är den bästa föreställning du har sett? Vilken föreställning har gjort mest eller bäst avtryck på dig?
Så kan man inte fråga.
Men nu gjorde han det.
Ja, nu gjorde han det. Och jag får bara välja en.
Ja. Sen kan jag väl tänka mig att sträcka mig till tre då när du har varit tyst länge.
Ja, men då kan jag försöka vara kortfattad. En föreställning som berörde mig väldigt djupt personligen var när jag jobbade själv med rekvisitan på Dramaten en natten är dagens mor av Lars Norén. Jag hörde den från sidan, så jag bara, är det här för något? Och den liksom letade sig in, och sen när jag såg den så var den så nära, fast jag har inte vuxit upp med min pappa, så var han alkoholist i alla år i USA där han bodde. Men det var ändå som att det här gick rakt in i hjärtat med alla de här relationerna som var i den familjen. Sen såg jag en pjäs som heter The Seven Streams of River Ota. Det var en kanadensisk regissör, Lepage.
Ja. Just det.
Ja. Och det var 7 timmar långt. Och den här är riktigt bra på teatern, och det är väldigt sällan. Men när är det, då vill man att det aldrig ska ta slut. Och så var det då. 2 var det som jag kom på nu. Det finns säkert många, men de får gärna vara med.
Mm, vi nöjer
vill att jag ska berätta vad den handlar.
Vi nöjer oss med 2 uppsättningar så länge. För det leder ju vidare till nästa fråga. Vilken är den uppsättning som du själv har gjort som du är mest nöjd med? Och nu sa jag inte din bästa uppsättning, utan vilken är du mest nöjd med? Vad har gett dig mest personligen att jobba med? Vilket material?
Ja, det är en jättesvår fråga. Jag kan säga att den uppsättningen jag gjorde som fick mig att förstå mig själv som regissör, som också gjorde ett stort avtryck för andra, var när jag gjorde en föreställning som heter Mod på Västerbottens teatern. Det var 1992 kanske. Jag var i början av mitt arbete som regissör. Jag hade några förebilder. Men vem var jag som regissör? Då jobbade vi med ett collage där bland annat Natten när dagens mor gick var med. Det var olika pjäser. Det var massa ungdomar från något som heter Urkraft. 4 skådespelare från teatern. Det var en mix av olika uttryck, olika scener. Män spelade kvinnor. Det var 3 pappor i någon scen. Och jag kände att det här tycker jag är jättebra. Men om ingen annan tycker det är bra, då måste jag sluta med teater. Det var verkligen så här, om ingen tycker om det här, då kan jag ju inte fortsätta.
Men det här blev en ganska stor succé, vad jag minns.
Ja, det var en jättesuccé, och det slog an. Och då var det någonting som gick ihop inom mig, att lita. Där arbetade förutgått så flera år med ungdomar i Södertälje med vissa pjäser. Så det var liksom flera års arbete som ledde fram till det här.
Men om du då tittar på de pjäser du gjorde efter den, i vilka av dem tycker du att du har närmat dig det du åstadkom i Mod?
Utåt sett kan det se olika ut, men det jag lärde mig då är att jag är ingen regissör som kan tänka ut saker på ett intelligent, eller vad ska man säga, med huvudet hemma. För allt det arbetet var saker som uppstod av att jag hade varit i en arbetsprocess och vågat vara med mig själv oförberedd, så att säga, och ta in det som händer, inte försöka genomföra något som jag har tänkt ut. Det har genomsyrat allt. Sen kan det ha sett olika mycket ut i olika pjäser. Det senaste gjorde här Hemligheter, som är maskgriser, som är en sorts collage, har på så sätt en hel del likheter.
Vad återstår att göra då? Vad har du för några drömprojekt? Texter, pjäser? Icke färdiga pjäser för all del.
Det finns jättemånga pjäser. Men just nu har vi gjort alla de här intervjuerna på teatern. Och då är det väl kanske mer så att vad som engagerar mig som utmaning. Jag hatar att göra något som jag vet att så här kommer det att bli. Nu gäller det bara att verkställa det. Då känns det som en jättestor spännande utmaning, för där har vi fått lyssnarna nu, och de här olika människorna i Gävleborgs län uttrycker sig så fint och vackert om sina liv, om saker de går och tänker på. Om vi kan hitta ett sätt att förvalta det och göra det till konst, det vore så fantastiskt roligt att göra.
Det måste kännas ganska bra i alla fall att ha den grundtrygghet som jag upplever att du har i att du är en kollektiv person som inte kommer med några färdiga svar, utan kanske frågor istället, och i samarbete med andra undersöker de här frågorna. Har jag uppfattat det rätt?
Jag fattar det rätt. Trygghet finns det väl i att jag vågar göra det, men det känns inte så tryggt medan man gör det. Om du förstår vad jag menar. För det är, men jag känner mig ännu otryggare om jag försöker låtsas ha svar. Mm. Det brukar alltid, om jag känner mig lite stressad, då kan det lätt vara så att ja, nu måste jag ha svar och börja leta efter det. Och det brukar inte vara så konstruktivt. Utan då får jag liksom andas och tänka efter och nej, men det är okej att fortsätta ställa alla frågor den stunden kommer när du måste välja. Och om du bara är kvar i frågorna tillräckligt länge så kommer du kunna välja.
Men blir det inte panik då när man ska fram till en premiär som är satt för kanske ett halvår sedan, att den här dagen ska du vara framme?
Det finns, under varje repperiod finns det i alla fall en, kanske två dagar att tycka att nej, men jag får nog en bit där jobb, jag kan ingenting. Det har gått massa gånger förut på någon sorts tur. Och ibland tänker jag, men nu är det bara 3 veckor kvar. Men sen jag märkt de senaste åren, så när det är en vecka kvar så brukar jag ändå ha landat i en form som alla tycker är en ganska bra gemensam uppfattning om. Det brukar gå plötsligt. Svårt att greppa vad det är för något. Men det är väl någonting som är att alla arbetar med samma frågor. Plötsligt så uppstår det någonting. Med Alice Sundlandet så då var det så att då höll vi väl på in i det sista. Men ändå dagen innan han premiär tog det väldigt lugnt. Så
att har du någon mental bild av att du ska vara klar som du jobbar med omedvetet kanske? Där du ska vara klar innan premiärdatumet är satt och att du därför kan vila i det du jobbar med? Eller hur funkar det?
Så kanske det är. Det är jättesvårt. Jag vill gärna att man har kommit så långt så att skådespelarna får en tid innan premiären med att ta över och pröva och misslyckas. Det är någon sorts struktur vi har byggt upp. Men jag tycker också att man kan känna att klar, det behöver inte vara 100% klart. Men att själva det sättet vi berättar på vill jag gärna är klart. Och sen kan vi ändra i det sen efter premiären. Eller att det finns någon rörlighet i det. Och på Folkteatern när jag fått jobba med samma ensemble så har jag blivit mycket, mycket mer mån om att ja, men det som är värt är att det verkligen händer nu. Och då behöver man lämna något sorts utrymme för både publiken och skådespelarna. Det handlar inte om improvisation utan ett utrymme där känslor, tankar får plats och får tid att komma och få hända. Och låta sig påverkas av varandra och publiken.
Det är intressant det du säger om rörelsen hela tiden. Och att det är faktiskt inte slut efter det att en föreställning har gått till premiär. På andra språk säger man att man prövar saker. Mm. På svenska säger vi att vi repeterar. Det vill säga vi upprepar saker som vi en gång har lärt oss. Mm. Det känns nästan lite föråldrat att använda det uttrycket när man hör dig berätta.
Ja, prövar är ett mycket bättre ord. Repeterar är ett uselt ord för att beskriva vad vi gör. Mm.
Över till någonting helt annat. Vad jag har förstått så är du väldigt idrottsintresserad.
Ja.
Vad är den bästa sporten, idrotten?
Fotboll.
Det lät väldigt, väldigt självklart. Varför det?
Därför att det är den mest komplexa sporten. Det är en lagidrott. Alla fysionomier funkar i fotboll. Det finns många sporter där man måste vara lång, man måste vara smal, man måste vara kvick. Man kan vara lång. Världens bästa fotbollsspelare kan ha varit Marco van Basten som var lång. Det kan vara Diego Maradona som var jätteliten. Det är den stora taktiken, spelfördelaren Zidane var världens bästa. Målgöraren Ronaldo var världens bästa. Det är 11 spelare som ska fungera ihop. Så 11 sämre spelare kan vinna över 11 bättre genom att man organiserar sig. Samtidigt måste improvisationen finnas där för att du ska kunna vinna. Och det är en sport som du kan spela var som helst. Alla kan spela. Den är oändlig. När ett lag blir oslagbart, då kan en annan tränare och ett lag hitta en taktik för att mota just det laget och utveckla sporten vidare.
Törs man säga att det här låter ruggigt likt teater?
Ja, det törs man faktiskt. det är ruggigt likt teater.
Då säger vi att det är det. Ja. Komplext. Man jobbar i lag.
Ja. Finns det olika kulturer inom fotbollen också? Du kan nästan se, om man tar bort alla färger på tröjorna som hör till ett land, så kan du se en match och säga, ja, men där är italiensk fotboll, det där är spansk fotboll, det där är tysk fotboll. Eller hur?
Ja, det är väldigt intressant. Jag har inte tänkt på det. Men...
Jag tänkte på det. När jag spelade division 8 i Stockholm med mammas pojkar på 70-talet, då mötte vi Azzurri, ett italienskt lag. Och de spelade exakt samma sorts fotboll som italienska landslaget. Det var bara, nej men det här är, först tyckte jag det var konstigt, sen tyckte jag, ja vad häftigt. Det är klart. Man uppfostras i en fotbollskultur.
Men det var alltså en taktiskt, ganska defensivt skicklig fotboll.
Ja.
Och hur spelade ni i Mammas pojkar?
Vi spelade antagligen väldigt svenskt, men jag tycker ju nu att vi kunde ha slipat på taktiken lite grann.
För svenskt är då taktiskt också.
Ja, organiserat, för vi är inte så tekniska. Vintern gör sitt avtryck, men nu när vi får inomhushallar och konstgräs så märker man redan nu att svenska fotbollsspelare blir mycket mer tekniska.
Mm. Och inte för det att jag vill pressa dig allt för mycket, men med tanke på de namn som du nämnde så undrar jag ändå vilken av fotbollsspelarna, oavsett lång eller kort eller vad det nu kan vara, håller du högst genom tiderna?
Det är en jättesvår fråga. Jag brukar ändå landa på Maradona, och det kanske inte är för att han kanske är den bästa, men jo, han kunde avgöra matcher helt ensam, men det är jättesvårt. Zidane tycker jag var fantastiskt. Nu börjar man rabbla upp namn här, det går inte. Men jag brukar landa på Maradona i alla fall. Men nu, förresten, glömmer bort på samtidigt. Messi kanske slår Maradona. Jag tror Messi, säger jag.
Du säger Messi alltså?
Ja, jag gör det trots allt.
Då får vi se hur det går för honom i Ballon d'Or. Han har ju inte haft någon vidare höst, eller?
Nej, i år får han den inte. Nej. Jag tror att Ronaldo får den.
Tror du det? Ribéry... Ja.
Nej,
jag tycker också att Ronaldo naturligtvis, med tanke på hans gedigna bakgrund och uppfostran, ska ha denna. Brukar du roa dig med att sätta ihop världslag?
Ja, min yngste son gör det, och han driver på det, så att det kommer olika världslag regelbundet från honom. Också beroende på vilka sorts bilder han har på de här spelarna, så brukar vi diskutera det.
Vad kul. Mm. Och ni har varit iväg och sett riktiga fotbollsmatcher också, live,
ja,
som vi säger.
Ja, var i London för ett par år sedan och såg Arsenal, Sunderland och Chelsea, Manchester United. Så var vi i Barcelona, såg Barcelona mot något lag som jag glömt bort nu.
Oj. Mm. Fantastiska stadion, fantastiska supportrar antar jag, och en stämning utanpå allt annat.
Mm.
Lite som teater nästan.
Ja. Oh. Mm.
Och om jag då frågar dig, vad har du för något favoritlag?
Det är jättekonstigt. Men i allsvenskan, ja, de åkte ur nu, så av någon anledning så hejar jag på Öster. Ja, men de gick väl upp i allsvenskan typ 67 kanske. Och det var precis...
Var det med Tommy Svensson som var med?
Ja, Svensson och Harry Bild och sådär.
Harry Bild.
Ja. Och då kom de upp allsvenskan, och de andra mina klasskompisar på Söder i Stockholm, på Hammarby eller Djurgården. Och jag bara fick för mig att det med Öster, ett väderstreck, det lät kul. Och sen vann de direkt. Och då sa alla att du hejar på Öster bara för att de vann. Och det har jag alltid fått försöka försvara mig mot. Och nu är det ingen som bryr sig om varför jag hejar på Öster längre. Men då var det så.
Och det här var i Sverige, då har du något lag internationellt som du följer?
Jag hejade, jag var helt besatt av Leeds United i den engelska ligan som det hette då på slutet av 60-talet och 70-talet. Så jag hejade på dem, jag hade bilder i hela väggarna av Peter Lorimer och Bobby Charltons bror, Jackie Charlton. Det var många, ja, det var, de följde.
Men var inte det då ett riktigt benknäckargäng som egentligen står mot allt vad vi pratar om, skönhet och vänlighet kanske i teatern?
Absolut. Det som jag tänker på teater, jag vet inte om andra tänker på det. Man jämför ju ofta med idrott och nuet och närvaron och åskådare. Men den stora skillnaden är att på idrotten, då går vi in i en regelvärld och ser en kamp som sker där. Och det är fantastiska saker. Det kan jämföras med teater. Men på teatern, där är det ändå att det är publikens fantasi som är den stora spelaren. Och jämför man med film, då är allting färdigt på filmduken. Men på teatern, där laborerar vi hela tiden med publikens fantasi, associationer, känslor. Och vi kan aldrig bygga upp ett hav på en scen eller en skog på en scen. Men vi kan med några ord eller en skådespelare sätt att röra på sig se det där havet eller den här skogen i vår fantasi. Och därför så är det ett litet arbete att gå på teater. Eller att vara liksom beredd på att vara med i den leken som åskådare. Och när vi jobbar med det, då är det i alla fall för mig, det är det jag har med mig. Lika viktigt som det jag pratade om, det här med att vara öppen för nu, att när jag repeterar. Så är det samma sak, att vara öppen för vad är det som stimulerar och sätter publikens fantasi i rörelse.
Då skulle jag vilja knyta ihop idrottssäcken lite grann. Mm. Det är ju så att du säger att du håller på Öster i fotboll. Och då undrar jag, hur känns det att bo i Gävle, vilket du gör större delen av veckorna, och hålla på Leksand i ishockey?
Det var, i början var det svårt, men det underlättade då att Leksand låg i allsvenskan, så det var ändå så här, inget hot. Sen har jag ju varit här så länge, så nu hejar jag väldigt mycket på Brynäs också. Så det är bara när de två lagen möts som det uppstår en liten konflikt, men det gör inte så mycket när Leksand förlorar mot Brynäs. Så jag har liksom bearbetat det här nu under 6 år, så att jag har själv inget problem med det. I början tänkte jag kanske att oj, här kommer en nya stockholmaren som är till Leksand mobba ut honom. Men så har det inte varit. Men han låg ganska lågt, får jag säga, i början.
Ja, men det kanske är snarare så att det är andra som har problem med det än du.
Ja, jag tänker inte på det längre. Det kanske det är. Men det verkar som, jag har förstått att det är ändå inte världens viktigaste fråga, vilket jag hejar på.
Nej, det kanske inte är det. Även om man ju kan citera gamle Bill Shankly, manager för Liverpool, när jag hör detta. Att han sa att en del idioter tror att fotboll är på liv och död. De har ju fel, det är betydligt viktigare än så. Och med det undrar jag vad dina personliga förhoppningar eller önskningar inför det här nya året som står för dörren är.
Nummer 1 är att jag och mina närmaste får vara friska. Nu är jag så gammal, 56 år, så man förstår ju att allt annat kommer i andra hand, bara man får vara frisk så att jag kan göra och leva livet. Och det får vara ljust eller mörkt och svårt, men får jag vara frisk och de runt omkring mig vara friska, då är det nummer 1 för mig.
Hoppas innerligt att denna din önskning kommer att slå in. Och vill därmed tacka dig hemskt mycket för att du har tagit dig tid i studion och önskar dig en god jul och ett riktigt gott nytt år.
Tack, detsamma.
Och då ska vi till Mickes ära lyssna på The Band som spelar sin väldigt speciella jullåt. Mm. Come down to the manger, see the little stranger. In swaddling, Lord, the Prince of Peace. The wheels start turning, torches start burning, and behold, wise men journey from the east. Hallelujah.
bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. A shepherd on the hillside, where over my flock I abide. On a cold winter night, a band of angels sing. In a dream I heard a voice say, fear not, come rejoice. It's the end of the beginning, praise the newborn King.
Välkommen Sinikka Bodin till Folkteaterns julstudio.
Tack så mycket.
Du har nu varit styrelseordförande för teatern i 3 år. Hur har det varit?
Ja, det är 3 lite annorlunda år jämfört vad jag har gjort tidigare. Oftast i politiken får man ge väldigt mycket och få väldigt sällan. Och jämfört med livet tidigare i riksdagen till exempel, så har de här 3 åren gett så otroligt mycket. Det har gett så mycket upplevelser och tankar, så att jag måste säga att jag är tacksam att jag har fått vara med 3 år och se Folkteaterns arbete.
Tack, det var väldigt roligt att höra. Och det är ju idag julafton. Det här är alltså sista julaftonspodcasten, så jag måste ju ändå fråga dig, vad har du för något förhållande till julen, Sinikka?
Det är ju naturligtvis att förhållandet, som alla andra förhållanden under 67 år i ens liv, det varierar väldigt mycket. Så i varje fall på äldre dagen tycker jag så att det som jag vill ha till jul, det är lugn och ro. Det är tid för att tänka det som har varit. Eller egentligen kan man säga bara vara.
Hur var din barndoms jular?
Jag tänkte när jag gick hit just att man får väl den frågan då. Så att, men jag tror att jag har förträngt väldigt mycket av jular. Jag är ju efterkrigsbarn från Finland. Och det var ju inte några rika tider i Finland. Och jag kommer ifrån förhållanden. Så att, men det fanns mat alltid på bordet. Så det finns ju vissa minnen i varje fall, att till exempel då fick vi Sverigepaket.
Ja,
för att jag hade 2 halvbröder som hade kommit sin krigsbarn till Sverige då, och så fick man då ett paket. Och det enda som jag kommer från de här paketen, först att de kom, och det är ju alltid inför julen, det där paketet, det betyder fortfarande lite grann ändå, att man fick smällkarameller.
Smällkarameller?
Ja, det var liksom det som kom. Så det kommer jag ihåg. Sen är naturligtvis också lite tråkiga minnen. Min pappa var periodare, så man visste ju liksom aldrig då riktigt vad julen kom med. Så att, jag tror att det är liksom att jag har haft hyfsat bra goda jular alltid. Och lite mattraditioner kommer man ihåg, och det har jag tagit med mig från Finland. Då, så att, ja,
vad då för någonting?
Ja, vi är ju väldigt mycket på det här på lådor. För att då gjorde man ju liksom det som fanns, potatis och morötter och kålrötter, och gjorde lådor av dem. Så fortfarande mitt julbord, och om jag är hemma, så finns det alltid kålrotslåda. Det kan jag inte vara utan.
Något annat du inte kan vara utan?
Ja, det är också då. Jag gör en sån här sillsallad utan sill, som vi kallar för rosolli i Finland. Och det är ju liksom kokt potatis, kokta morötter, det är äpplen, det är saltgurka, det är gul lök och rödbetor. Och så blandar jag ihop det där och lite salt och lite peppar och kanske lite persilja. Och så lägger jag sillen på sidan om. Därför att då håller den här salladen väldigt länge, och det är väldigt bra både till sill och till fisk och till alltihop. Det är lite sådana här mellanmål, kan man säga. Så det kan jag aldrig vara utan.
Stort tack för det tipset. Hur kommer du förresten att fira jul i år?
Jag kommer nog ta en sån där kallad time out från Sverige, och jag åker nu den 21 då, åker jag till Cypern. Och det gör jag inte kanske direkt att jag vill åka och sola och bada, men jag känner att jag var lite trött den här hösten efter knäoperation och sånt där. Så jag vill komma till ett ställe där det inte finns ishalka. Så Cypern såg bra ut, så man kan promenera mycket, man kanske får uppleva lite sol, att få den här eftertraktade D-vitaminen och att bara vara helt enkelt. Och jag åker helt ensam, och det kom jag överens med mina vuxna söner att mamma behöver ha lite time out just nu.
Det låter jätteskönt. Hur länge blir du borta?
Jag är borta 14 dagar.
Hoppas det blir en bra resa. För att avrunda det här med julpartiet, så måste jag ändå få fråga. Jultomten, vem är det för dig? Är det en grå liten skogsgnom, eller är det en jovialisk glittergubbe, eller är det något helt annat?
Som barn, då var det ju liksom jultomten. Det var ju den här röda med lite kulmage, lite pappaaktig far som kom då, och vit skägg. Men på äldre dag tror jag mer faktiskt på de här lite mer gråa ladugårdstomtar som kommer smygande mitt en lykta. Så jag tror mer på den delen faktiskt av jultomten. Jag tycker de är väldigt söta och rara och vänliga.
Du läser ganska mycket vad jag förstår, och om vi då håller fast vid att du ska resa bort, och om du kan rekommendera någonting som julläsning. För det första, vad tänker du läsa själv?
Ja, Kurt, jag har nog 15 olästa böcker just nu hemma, för att jag känner att jag den här hösten har inte ens haft kraften att läsa. Men jag tittade lite grann då och kollade hur mycket övervikt jag kan ha i resväskan, så jag skulle ta med mig i varje fall. Men jag kan inte göra några recensioner på det här eftersom jag inte läst dem än. Så jag plockade fram då några böcker då. En är En klappar hjärtan av Helena von Zweigbergk. Ja, en vardagsdrama lite grann samtida, ja, vad som händer idag egentligen i livet. Sen tog jag också av någonting för Fredrik Backman. Han har skrivit något annat tidigare som inte jag har läst. Men nu har jag en bok som heter Min mormor hälsar och säger förlåt. Sen är det då naturligtvis lite grann Åke Edvardsson. Jag hittade en bok som heter Marconi Park. Och Håkan Nessers senaste bok, Levande och döda i Winsford. Sen har jag, som sagt, jag har inte orkat läsa, så jag har inte läst klart Jan Guillous tredje del av den här trilogin. Mellan rött och svart, så den tänkte jag börja om från början och läsa. Jag hade bara kommit iväg, alltså 50 sidor, så det är lika bra. Sen det beror på lite grann vad resväskan tål, så jag har både Johan Theorin och Måns Kallentoft och Peter James. Det finns, men jag måste nog för en gångs skull, eller första gången i mitt liv, väga resväskan innan jag lämnar hemmet.
Det var ganska mycket deckare där.
Ja, men jag tycker nu, för att jag känner att jag ska ha ganska mycket sånt här ett underhållande, och jag är en deckarläsare faktiskt. För att det, och det finns bra och dåliga deckare, men just nu känner jag att jag ska ha så mycket underhållning. Ibland säger jag att jag har böcker som jag bara sväljer för att liksom uppleva någonting. Och ibland har man böcker som man måste ha mycket tid att läsa och eftertanke. Sen har jag en tanke, den sista tanken av böcker. Jag har en älsklingsbok som heter 100 år av ensamhet. Och det är jättelänge sedan jag har läst den boken. Så jag känner på något sätt att jag är i ett läge att jag läsa om den boken då. Om jag orkar. För det är ju en bok som man, liksom, man lever i. Man känner dofter. Man känner värme. Man liksom känner man är i någonstans. Så får se om den får plats också. Det kanske är i ryggsäcken.
Jag tycker absolut att du ska ta med den. Det är en sån här omläsning som jag också har siktat på att göra. Men det gäller att hålla tråden, för de heter ju nästan samma sak. Och
ja,
man kan bli lätt förvirrad av
det. Ja, men förvirrad är man ju annars också. Så att, men just att det är en bok som är så otroligt beskrivande, så att ett blomsterspråk på något sätt. Så att man kan gå vilse i djungeln också.
Där tror jag vi kan enas om en rekommendation av någonting som vi faktiskt har läst bägge två.
Ja.
Du pratade om ditt tidigare liv förut. Du satt ju i riksdagen i bra många år. Hur många?
Ja, det blev 22 år faktiskt. Det blev en lång tid, och det förvånar mig själv, för att jag är ju en ganska orolig själ. Så att 7 år brukar vara en sån här gräns när jag börjar liksom fundera, ja, vad ska jag göra nu då? Liksom man känner att man har ingenting att ta och ingenting att ge, absolut. Men jag tror att jag hamnade då. Och det gör man i riksdagen, man blir utdelad en plats i tillvaro. Att jag kom till miljö- och jordbruksutskottet som var det då. Så det hände så mycket saker. Det är liksom inom miljöpolitiken och klimatpolitiken. Det var liksom hela tiden nya saker. Och hela jordbrukspolitiken, och det blev livsmedelspolitik och EU och alltihopa. Så att vi brukade kalla då vårt utskott akututskottet, för att när man gick till jobbet på morgonen eller till riksdagen på morgonen, så man visste ju aldrig om det var akrylamid i knäckebröd eller om det var vargar skjutna någonstans eller om det var en klimatkatastrof. Så liksom det passade mig, den typen av politik. Och jag kallar det liksom, jag sa tidigare liv, så att jag brukar säga att de åren i politiken, och det är väl kanske också delvis i kommunalpolitik, och att det är en tillvaro. Sen måste man ha ett liv utanför det här, för att politiken kan äta upp väldigt mycket av en. Och då glömmer man bort att det finns också ett liv som man ska leva med vänner och bekanta och barn och böcker och musik och allt. Så man tappar väldigt mycket på vägen. Mm.
Vad saknar du mest ifrån den tiden i riksdagen?
Det kanske då människor som jag har mött på vägen, de som jag har mött i riksdagen, men också då människor som jag har mött på när jag haft möjlighet att röra på en väldigt mycket i Sverige, men också runt om i världen. Men speciellt då det som jag saknar, för sista 4 åren var jag delegationsledare för Nordiska rådet då, i Sverige, och fick då åka väldigt mycket i Norden, runt Östersjön och Baltiska länderna, nordvästra Ryssland och hela arktiska området. Det liksom ställde lite upp och ner ens värld ibland när man träffade människor i de här länderna som kanske inte hade samma levnadsvillkor som vi har, så man fick en tankeställare många gånger och väldigt mycket vänner. Så de minnena från, jag brukar säga, från Alaska, från Fairbanks till Vladivostok och allt mellan där, så att det gav väldigt mycket, måste jag säga.
Men du har fortfarande ett nordiskt engagemang?
Jag har ett nordiskt engagemang, så på det viset att jag är ordförande i föreningen Norden i Sverige då. Och fortfarande träffar mina nordiska vänner, fast ändå nu är jag på folkrörelsebasis den här gången. Så att man jobbar på ett annorlunda sätt. Folkrörelserna ska ju vara den här blåslampan mot parlamentet, mot Nordiska rådet, ministerrådet och regeringarna. Och ja, det är roligt att byta roller, men ändå liksom röra sig i samma sfär på något sätt. För att eftersom det har gett så mycket för mig, men jag känner att där kan jag fortfarande ge någonting.
Om vi vänder på frågan då, vad saknar du minst vad gäller rikspolitiken?
Allt resande. Det gav, som jag sa, det var väldigt roligt att liksom träffa människor överallt. Men alltså det här resandet, jag vet inte, jag har aldrig räknat hur många timmar jag har suttit på tåg och stationer och flygplatser och flygplan. Och det nötte väldigt mycket. Till slut liksom, jag liksom bara jag såg en resväska, så jag nästan fick en sån här allergisk reaktion. Så mina söner sa till slut att mor, du kanske skulle kunna ha en övernattningsrum på Arlanda. För att de hade aldrig aning var jag var egentligen någonstans. Och med åldern så orkar liksom inte kroppen det här. Man vaknar på ett hotellrum och funderar, var är jag och varför?
Mm. Har du någon politisk förebild?
Ja, hon som är närmast mig, som var, ska jag säga, som jag var min minister, det var ju Anna Lind faktiskt. Det var, Anna är ju, eller var, en underbar rak människa med enorm livsglädje och klar och tydlig. Så sån människa skulle jag vilja vara.
Du kanske rent av är det.
Nej, ingen kan mäta sig med Anna och ingen människa är lik varann, utan men det är ju liksom den här glädjen och viljan och det som var så otroligt fint med Anna.
Eftersom det ändå är Folkteaterns julpodd så skulle jag vilja ställa några frågor om teater och kultur till dig. Och kanske börja med det mest uppenbara. Kan du berätta om någon föreställning som har gjort stort intryck på dig?
Ja, det gör ju alla teaterföreställningar, naturligtvis på olika sätt. För mig det som är det givande med teatern, för att när man går härifrån, oftast med lite småleende på läpparna för att man är så lycklig. Man har fått uppleva något nytt, det har väckt nya tankar, minnen, kanske vänt tankebanan både upp och ner och kors och tvärs, rosett på huvudet. Den första som jag såg, det var ju Min ensamma kropp. Och det kommer jag aldrig att glömma bort. För att liksom, jag såg det så många gånger så att jag kanske skulle ha spelat snart själv i den. Men alltså, jag kommer ihåg fortfarande det här doften av slaskhinken. Och, alltså, jag ser ju väldigt mycket livet i bilder och dofter. Så att det fortfarande sitter bilderna kvar. Den andra som jag, om jag ska plocka nu två stycken, för att jag tycker att alla är bra, men de är så olika här så att man vet ju aldrig vad man kommer att se. Det var den kaukasiska kritcirkeln som jag tyckte alltså den, ja den var, och den är.
I detta tält?
I detta tält, som när det var premiär i Hälsingland, så jag vet inte när senast jag hade frusit så mycket så att. Och till och med när vi spelade andra gången då i Bologneskogen, och då var det ju liksom närmare våren då jag frös och jag hade för lite kläder, så fick jag låna Alexandras fliströja i andra akten att jag skulle överleva detta.
Det var bra att du överlevde det, och ja. Det var jättebra att de flesta andra, eller alla, verkar ha överlevt den föreställningen.
Ja, och alla kommer ihåg det. De som har sett kommer ihåg.
Vad tror du kommer att bli de viktigaste frågorna vad gäller kultursektorn de närmaste åren?
Jag tror att man måste klarlägga nu relationerna mellan staten, regionerna och också lite kommunernas roll där. För att det är ju liksom alla behövs om vi ska nå de målen. Och speciellt det som vi har för barn och ungdomar, att vi ska spela för alla. Och helst att alla barn och ungdomar under ett år skulle få uppleva professionell teater. Eller scenkonst kan man. Så det kan ju vara dans också, men scenkonst. För att när man nu har genomfört då i hela landet den här nya modellen, så jag tror att man får verkligen utvärdera så att det inte blir så att staten säger att ja, nu har ni ju fått era medel och makten och sånt där. Ni kanske inte behöver ha någon mer pengar i framtiden, utan titta då verkligen, för att alla är ju ansvariga för det här fastän man har gjort en ny modell. Jag säger inte att den här modellen är dålig, bara man liksom ser till att de målen som är centralt och som vi har i teatern och de politiska målen som finns i länet och i kommunerna, att vi verkligen klarar av de målen. Så det måste vara en väldigt djup diskussion och hur är det här egentligen? Men också titta på det här, vi då, man ska säga, vad kan den arrangerande delen och producerande delen göra tillsammans för att också då komma fram till målen på ett bättre sätt än vi gör idag. Så det finns väldigt mycket att göra och jag tror att man får koncentrera sig just i den här frågan. Sen finns det en massa andra saker runt omkring, men just att klarlägga rollerna klart och tydligt.
Vad är dina personliga förhoppningar eller önskningar vad gäller det nya året?
Ja, om man säger så här nu, att så slut som jag är just nu då, så att jag hoppas då att det här vänder nu när jag har tagit en timeout och får vila upp lite kroppen och själen och hitta mig själv ut från en bubbla, att jag får fortsätta att vara då ordförande i Folkteatern. Jag får se väldigt mycket scenkonst under året, jag hinner läsa massa saker och så hoppas jag att det blir vår igen.
Stort tack för det, Sinikka. God jul, gott nytt år. Hoppas dina önskningar slår in.
Tack så mycket. Jag önskar alla på Folkteatern en riktigt god jul, men också alla som lyssnade här en god jul. Bara vara.
Och här för dig, Sinikka, kommer nu Steve Ashley med Fire and Wine.
Fire for body.
Välkommen till Folkteaterns julstudio, Peter Oskarsson.
Tackar, tackar.
Vi har väl gjort det ganska trevligt här på Folkteatern så här den sista dagen när jultomten ska komma.
Ja, det är så mysigt.
Ja, så trevligt att du tycker det. Det här vi lyssnade på nyss, har du någon relation till det?
Ja.
Vet du vad det var för övrigt?
Ja, jag gissar på Bach.
Helt rätt.
Helt rätt.
Och eftersom det är jul så spelar vi naturligtvis juloratoriet av Bach.
Mm-hmm.
Men inte kanske som vi är vana vid att höra det, utan med den mycket kände banjospelaren Bela Fleck.
Fantastiskt.
Mm. Men du kände igen det och du har hört det tidigare och kanske lyssnar på juloratoriet på julen?
Ja, ja, det har jag nog gjort. Jag kände igen det. Ja. Mm.
Om jag frågar så här, vad betyder julen för dig, Peter?
Ja. Den betyder kanske... Ja, många saker. Men det har någonting att göra med på nytt födelse. Någonting som kan... komma fram ur det gamla. Någon slags möte mellan död och liv. Ja. När det är som mörkast så kommer det ett slags hopp om ett ljus. Någonting sånt.
Mm. Det som leder fram till julen har ju också, vad jag förstår, en del med just det du pratade om nu, död och liv att göra. Till exempel Lucia.
Ja. Ja, det har det nog. Fast vi kanske har glömt innebörden av de här märkliga vita kläderna. Men julen var ju förr i världen den tid då hinnan mellan de levande och de döda blev mycket tunnare och bräckligare, och många av våra julseder bygger på att vi skulle välkomna de döda, alltså de som har dött i släkten, tillbaka till livet. Med julbordet lär ju vara på det viset att vi skulle duka fram allting för att de döda skulle också få äta gott på julnatten. Och Lucia är ju faktiskt liksvepningar, det är en minne av de dödas återkomst. Då.
De vita kläderna alltså.
Ja. Men det är väl ingenting vi tänker på nu när vi går och tittar på ett Lucia-tåg. Men så har det nog varit en gång i tiden.
Hur förklarar man stjärngossar och Staffanstraditionen och sådana saker? Då?
Ja, den har nog också... ur gamla rötter, att det är kvarlevor från förkristen tid, att det fanns hedniska ritualer som ju den kristna kyrkan alltid har strävat efter att bygga in i sina egna. Det fanns ju en fest kring julen före Jesu födelse, men det var ju en midvinterfest eller saturnalier eller som har firats långt tidigare, men som kyrkan sen har gjort om till att passa in i det kristna budskapet.
Mm. Och när vi är inne på det här med de traditionerna, så har vi ju en tradition som är särskilt märkbar här i Gävle i december. Vi har ju en julbock. Och vad jag begriper så går det här ganska långt tillbaka. Inte bara det att köpmännen i Gävle bestämde sig för att det skulle vara en jättefin bock som kunde brännas till mångas förtret. Men det finns också i Hälsingland, vad jag förstår. Och det går kanske ännu längre tillbaka.
Säkert. På vart och vartannat hus i Hälsingland så hänger det fortfarande en bock. Mm. Och det är väl Hälsinglands symbol också, landskapssymbol också. Mm. Men det är definitivt en julbocken fanns ju också som förkristen symbol. Och sen kom ju kyrkan att demonisera bocken så att det blev en slags djävulsfigur istället. Djävulen har ju en bockfot. Och, ja, att man har helt enkelt gjort om det här. Då, så att när man bränner en jul eller en sån här bock i Gävle så är det ju nu ett lite kommersiellt jippo, men det knyter faktiskt an till en uråldrig tradition, tror jag.
Det är ganska fantastiskt.
Ja, ja det är det.
Och, jo, men man tänker inte på det på det viset.
Nej. Och också det här att man bränner bocken, som ju också har blivit en inofficiell ritual, eller man ska kalla det för, eller olaglig ritual, eller, men det är ett gammalt spel, kanske inte att man bränner, men att man slaktar bocken, att den förstörs. Det finns många sånger och danser som man symboliskt tar liv på, tar livet av en bock, och som, och sen så reser sig som genom ett mirakel en ny levande bock upp ur det här, va. Ja, det knyter faktiskt an till den.
Ja, död, liv, ja. På nytt födelse.
Ja.
Och apropå på nytt födelse då, så går vi ju snart in i ett nytt år, 2014 som vi säger. Vad har du för några förväntningar eller förhoppningar på det nya året?
Ja, jag skulle önska att de som har samlats till den här klimatkonferensen nu, att de skulle komma till besinning och ändra det här att vi människor ska finnas till för utvecklingens skull, till att utvecklingen ska finnas till för oss människors skull istället. Vända på perspektivet och fatta de beslut som är nödvändiga för att den här fantastiska planeten ska få finnas kvar.
Om vi då går över till kanske något mer handfast, eftersom vi ändå sitter här i Folkteaterstudion denna 24 december, så skulle jag vilja fråga dig om lite saker som kanske har med konst, teater, litteratur att göra. Och jag vill börja med att fråga dig, vilken är den bästa pjäs eller text som någonsin har skrivits?
Den bästa pjäs eller text?
Ja, så du inte ska kunna slingra dig allt för mycket, så kan jag väl bara säga, vilken är den bästa pjäs som någonsin har skrivits?
Jaha. Ja, det var en väldigt svår fråga. Det där förändrar ju sig. Jag har faktiskt... Det blir ju ofta så att den pjäs jag håller på med just nu upplever jag som den, ja, om du nu vill kalla det den bästa eller den mest intressanta, eller så att jag vet inte om jag kan räkna upp den här pjäsernas pjäs, eller det finns ju faktiskt många, och det förändras under ens liv. Pjäser och romaner, de skriver väl om sig på något sätt i takt med att jag själv går in i olika skeden i livet. Och så läser man om en bok eller en pjäs, och så plötsligt så berättar den någonting helt annat än vad den gjorde för 20 år sedan. Eller någonting sånt. Ja, det var en svår fråga.
Men det är väl ganska fantastiskt att det är på det viset. Jag kan uppleva det på... precis samma sätt. Om jag säger så här då, vad är det senaste som du har läst om som har gett dig nya infallsvinklar eller nya perspektiv eller en annan syn på just den texten?
Ja, det är nog Faust. Som jag haft anledning att läsa nu den senaste tiden, och som har satt många myror i huvudet på mig igen. Och då tänker jag på Goethes Faust. Egentligen en Det är egentligen flera pjäser, en jättelik pjäs. Jag tror om man skulle spela hela pjäsen så skulle det ta 15-20 timmar. Oj. Men den skrevs på 1700-1800-talet, eller Goethe skrev på den under hela sitt liv, och den har blivit en märklig profetia för hela vår kultur och den återvändsgränd som vi har hamnat i. Och den har kommit att fascinera mig väldigt mycket.
Apropå den så finns det ju någonting som är liknande som jag haft anledning att återkomma till också. Och det är en roman, det är Mästaren och Margarita.
Ja.
Har du tittat på den också på sistone jämfört med hur man kanske såg på den för 30 år sedan? Eller så?
Ja, ja. Den är ju också en Faust-historia.
Ja, precis.
Alltså när djävulen kommer, kliver ner bland oss människor och vi sluter förbund med djävulen. Det är ju precis vad som händer i Mästaren och Margarita. Den märkliga upplevelse jag fick nu när jag läste om den ganska nyligen var väl det här förhållandet till skuggan eller mörkret som blev tydligare för mig när jag läste den nu. Alltså att vi på något sätt behöver det här mörka också, att vi behöver bli vän med vår skugga istället för att bara förtränga den eller låtsas som den inte finns. Att det var ett tema i romanen som blev tydligare för mig när Mästaren och Margarita rider iväg tillsammans med den djävuls gestalt som finns i boken.
100 år av ensamhet. Är det någonting du har haft anledning att återvända till?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag har starkt minne av att jag var väldigt gripen av den när jag läste den. Men det är många år sedan.
Samma här. Och det är en sån där bok som jag gärna har velat återvända till. För att den grep också mig väldigt starkt. Och jag undrar hur man skulle se på den idag.
När jag har läst Eivin Jonsson. Mm. Som ju faktiskt är en svensk författare som lite, ja, vad ska man säga, föregrep den här magiska realismen, så kommer jag att tänka på 100 år av ensamhet också. För Eivin Jonsson använder i flera av sina böcker den här tekniken att använda den magiska realismen för att sätta en slags relief på de verkliga skeendena, både i den här självbiografiska romanen om Olof och i den här fantastiska Krilon-sviten, så finns ju det här med romanen om Olof. Var lite dolt för mig, för det är ju många som tror att vi har läst romanen om Olof men vi har egentligen sett filmen. Men när man läser boken, och det gick ju intressant nog att inte översätta till filmen, så finns det ju med en saga i det här väldigt realistiska skeendet, som ju egentligen skapar ett perspektiv för hela berättelsen om Olof. Och i Krilons tre delar så är det samma uppbyggnad, att i varje del så finns det en vision, kan man säga. Det är Hovall som ju, ja, han är nere på den gyllene freden och så hittar en port ner till underjorden och träffar en Hitlergestalt där. Eller han åker upp i tredje delen, så flyger han tillsammans med en ängel över Stockholm och ut i världsrymden och kommer till chefen som undrar om han inte vill stanna där. Han har fått ett slag i huvudet när de har varit med om massa äventyr. Och det där är någonting spännande. Har mycket med teater att göra.
Vi har pratat om åtminstone tre texter nu som det skulle gå att kanske göra teater av, och det kanske har gjorts i olika sammanhang. Men vi pratar om text, vi pratar om teater, vi pratar om musik, vi skulle kunna prata om tavlor till och med. Vad tycker du bäst om?
Av de här konstarterna?
Eller? Ja, faktiskt. Det är min fråga.
Ja, det kanske inte är så svårt att svara på. Jag är ju sen barnsben barnsligt förtjust i teater. Alltså det levande mötet mellan människor som möts i samma rum och tittar på saker som egentligen inte går att titta på, eller åtminstone ser saker som egentligen inte finns närvarande. Och även om vi nu har möjlighet att öppna vår mobiltelefon och titta på vad som helst och de mest fantastiska skillnader, så tycker jag att det här fysiska och andliga mötet som blir när vi verkligen kommunicerar med varandra och lever oss in i andra människor, att det känns väldigt viktigt och oslagbart. Det innehåller ju oftast musik och bild och allt andra också. Teatern är ju en slags samlingspunkt, kan man ju säga, för alla konstarter. Den rymmer ju alla, både musik och konst och kroppar och rörelse och allting. Så att teatern är för mig nog det käraste.
Jag förstår. Det är också en av anledningarna till att jag har jobbat med teater så pass länge. Det är att det inrymmer allt detta. Sen musik är ju naturligtvis fantastiskt. Läsa böcker, se på tavlor och allt det här. Men att hitta en konstform som kombinerar det här, och där man också får använda sin egen fantasi, där man inte har relationen till en, ja, du säger mobiltelefon, men en filmduk eller så. Och det där är jättesvårt att sätta fingret på, kan man tycka, men så vitt jag förstår, utan att själv ha stått på scenen särskilt mycket, så finns det någonting som är en sorts kommunikation mellan skådespelare på scenen och åskådare i salongen. Går det att utveckla på något vis? Vad händer?
Ja, absolut. En film eller en video är ju en envägskommunikation, men när en skådespelare står framför en publik, så även om publiken skulle uppföra sig som de tittade på en film, så är det någonting som hela tiden händer mellan åskådare och skådespelare. Kanske också mellan åskådare och åskådare. Och det händer i ett rum. Det är en helt annan slags kommunikation än det här när vi matas eller tar emot ett. Där kan vi också fantisera och leva oss in och alla de här sakerna. Men det är ju faktiskt en avgörande skillnad.
Jag måste nog bara få ställa den här frågan i alla fall då, med tanke på att du tycker teatern, precis som jag, är det som ligger närmast hjärtat. Vilken är den roligaste eller bästa uppsättning du har jobbat med genom åren?
Jo. Ja, det är väl också den senaste.
Inte det att ta sig undan lite väl enkelt. Om jag säger så här istället. Vad är det du kommer ihåg omedelbart när jag säger, vad är det roligaste eller det bästa du har gjort?
Ja. Jag lever nog inte så mycket på den typen av av minnen faktiskt. Det är kanske en av mina styrkor som regissör att jag har dåligt minne. Att jag faktiskt inte... Att jag kan... Eller har en viss förmåga att se det som hände på scenen som om jag såg det för första gången. Jag är nog väldigt uppslukad av det som händer just nu eller precis har hänt, även om jag ibland kan få anledning, om jag ser en inspelning från en gammal föreställning som jag har varit med och göra, så kan jag liksom förvånas. Ja, va? Jaha, gjorde vi så? Nej, men jag har på något sätt glömt, och då kan det ju komma en slags lustfylld känsla av att ja, men det där var inte så dumt i alla fall. Jag håller minnen kring arbetet och så. Men...
Är det någonting som du nyligen har återvänt till som du har upplevt på det viset?
Ja, jag såg en tv-föreställning av... Vi gjorde för barn och med barnen en föreställning som byggde på den här kaukasiska kritcirkeln av Bertolt Brecht. Och i mitt minne så minns jag bara att det var ganska jobbigt. Det var en massa barn med i föreställningen och att det var skrek. Så jag hade inget minne av själva föreställningen. Sen såg jag om den här tv-föreställningen och tyckte att det faktiskt fungerade väldigt bra. Det kändes väldigt roligt att det fortfarande levde.
Och det här gjorde du för många, många år sedan tillsammans med skådespelare och andra på Skånska teatern i Landskrona, vad jag förstår.
Ja, det här är ju Hedenhös. Alltså, det är jättelänge sedan.
Är det något annat som är lite mer färskt som du har haft anledning att återkomma till? Eller är det så långt tillbaka som du går?
Nej, en annan också tv-föreställning jag såg. Det var ju Kollontaj, berättelsen om Agneta Pleijels pjäs där Ulla Sjöblom, min lärare på scenskolan, spelade Kollontaj och... Den föreställningen var grep mig också, fast den är gjord för 30 år sedan, någonting sånt här. Mm.
Det finns alltså anledning att gå tillbaka för att kunna gå framåt.
Ja, det kan man väl säga.
Mm. Och i de här uppsättningarna som du har pratat om, så har jag för mig att skådespelare som Rolf Lassgård och Peter Haber medverkade.
Ja, det stämmer precis det.
Och du har jobbat tillsammans med dem efter det och kommer förhoppningsvis att göra det framöver också i något sammanhang. Men jag undrar, förutom de två, är det andra skådespelare som har gjort ett särskilt intryck på dig?
Ja, det är ganska många det, tycker jag.
Ja, vad roligt.
Jag tycker väldigt mycket om att arbeta tillsammans med skådespelare, så att och tycker om själva processen. Teater är en sån kollektiv konstform att man använder många människors kunnande och resurser och till att skapa ett konstverk. Det är en process jag tycker om.
Det finns ju, säger man, 30-40 olika yrken inom teatern som alla måste samverka för att det ska bli en föreställning, en uppsättning som möter sin publik.
Mm.
Kan du tänka dig något mer sammansatt och komplicerat egentligen?
Ja.
Det kan du.
Jag kan föreställa mig, för att få ett rymdskepp att lyfta och... flyga till månen eller och landsätta några människor, att det krävs väldigt många yrken och kompetenser för. Men I teatern jobbar vi ju på, i en annan dimension får man väl säga. Men det är en spännande process.
Mycket spännande. Om man tittar på vad som eventuellt skulle kunna vara din drömproduktion, då vad kan det vara? Hur skulle den se ut?
Ja, det vet jag tack och lov inte. Det är väl det som är det fantastiska med... Det går inte att tänka ut i förväg, utan... Visst kan man tänka ut saker i förväg, men det mesta kommer inte att stämma med verkligheten, utan det är det oväntade oftast som, och det oplanerade som kan bli det mest levande i en teaterföreställning.
Och en teaterföreställning lever ju varje gång den möter sin publik. Det är ju ingenting definitivt.
Nej, i bästa fall gör det.
Har du gjort någon uppsättning som har handlat om julen eller julens traditioner eller så?
Ja, jag tror att vi gjorde någonting för radio här i Radio Gävleborg. Någon slags julkalender eller, och det byggde på stjärnspelet där vi hittade gamla och kanske den enda folkliga teatertradition som har funnits i Sverige i gamla tider i alla fall, när man gick med stjärnan och hade masker och spelade olika Judas med pungen och jag tror vi gjorde en slags radioversion av det också som gick några jular i radio.
Så du har egentligen ett ganska så långvarigt och lite speciellt förhållande till julen?
Ja, när vi började gräva i norrländska kulturtraditioner eller folkkulturtraditioner, då visade det ju sig att julen var något som skulle motsvara Nordens karneval. Vi har ju inte riktigt firat karneval trots att vi har haft en katolsk tid här, utan det var nog alltid julen som kom att bli karneval hos oss. Karnevalen vill ju vända upp och ner på alla hierarkier, och det finns ju berättelser att under julen så fick husbonden i bondesamhället sätta sig på drängens plats, och drängen satte sig på husbondens plats, och den typen av att vända upp och ner på världen teman som kännetecknar en karneval. Det har vi ju uppenbarligen haft mest under julen. Julen kanske var vår karneval.
Och mens vi hyfsar våra glas med tomtebrus, så skulle jag bara vilja ställa en sista fråga till dig, Peter. Och den handlar om jultomten. Är det en grå liten skogsgnom eller är det en jovialisk glittergubbe?
Ja. Jag kommer att skrämma mina barn med en lite annorlunda, tillsammans med jultomten så kom det en julbock. Och julbocken var ganska otäck och ville ta med sig barnen och stoppa dem i sin säck. Och sen var det jultomtens uppgift att rädda barnen och slå på den här julbocken så att han släppte barnet. Där var jultomten på något sätt uppdelad i en Faust och Mephisto, om man vill säga. Det gjorde stort intryck, tror jag. Jag vet inte om mina barn har fått traumatiska upplevelser av det här, men det kanske är mitt minne av tomt.
Du ska ha stort tack för att du tog dig tid att komma hit denna julafton. Och som avslutning då, som kanske är passande med tanke på det sista vi pratade om, så ska vi nu lyssna på John Cale's Child's Christmas in Wales. Tack, Peter.
Tack.
Okay.
Jag vill rikta ett stort tack till de som har medverkat och så generöst delat med sig av sin tid, sina minnen och sina åsikter. Jag vill även tacka dig för att du lyssnat på dessa Folkteaterns allra första julsändningar. Jag hoppas att vi hörs och ses igen på det nya året i både gamla och nya sammanhang. Tills dess önskar jag dig ett riktigt, riktigt gott nytt år och avslutar med Young Rascals A Ray of Hope som säkert talar för sig själv.